välkomna till ett nytt avsnitt av Människorättspodden. Och i studion idag, vilka har vi här?
Rebecka Ahlstrand, advokat vid Människorättsadvokaterna, och min kollega...
Precis, Rut Nordström, som är advokat och grundare av Människorättsadvokaterna. Och det här är ju en till del i den här serien som vi har just nu om att motverka och bekämpa våldet i samhället.
Ja, men precis. Och vi har en gäst som vår praktikant Rebecka har intervjuat som heter Bo Burman. Han jobbar på Humana och är behandlingschef på Humana.
Precis. Och han har ju en tidigare bakgrund inom kriminalvården. Och jag tycker att det här är ett jätteintressant samtal. Tyvärr så blev sista delen inte så bra ljud. Så att vi ska försöka efter det här avsnittet... Efter det här
recappa
samtalet.
Lite. Ja, exakt. Det, den bästa delen blev eko på, så ja. Det var ju lite synd.
Men vi får försöka göra så gott vi kan att helt enkelt ta upp de bitarna också. Men det här blir ett samtal om värderingar, forskning och olika behandlingsprogram som man kan använda för att, ja, men dels såklart de som har varit i kriminalitet och har dömts till vård. Hur de kan ta till sig de här behandlingsprogrammen och faktiskt ändra sitt beteende.
Precis, och också förebyggande för att inte hamna där.
Precis, så det är ju viktiga frågor.
Det är det verkligen. Ja, så vi lyssna?
Ja, men det gör vi.
Berätta mer om din bakgrund och ditt arbete.
Ja, min bakgrund. Alltså jag är beteendevetare, legitimerad psykoterapeut, handledarutbildad och jobbar ju som behandlingschef nu i Humana, i divisionsledningen för individ och familj, med metodimplementeringsfrågor, utbildning, handledning, sådana saker. Så jag har liksom avstämningar med regioncheferna, jag arbetar praktiskt med en del handledningsuppdrag. Också. Och sen handleder jag våra handledare i Humana. Men jag är på events och föreläser kring en massa olika ämnen. Jag har ett stort intresse för just behandlingsfrågor och behandlingsforskning. Mm. Innan jag började i Humana så var jag i kriminalvården i flera år och jobbade mycket med brottsförebyggande program. Lite allt möjligt faktiskt. Det var ganska omfattande program som man implementerar i kriminalvården, så mot kriminalitet generellt, aggressivitet, sexuellt utagerande. Så det var lite blandat, och sen mycket kring motiverande samtal, som är också en metod som också kan användas på ett effektivt sätt tillsammans med andra behandlingsprogram. Sen blev jag ju då rekryterad som till ett av våra boenden som verksamhetschef där, föreståndare. En enhet som jobbade med unga tjejer med känsloregleringsproblematik, självskadebeteende. Och varit med och startat upp en del enheter, bland annat en enhet för unga killar med sexuellt utagerande. Ofta har dömts, eller det är inte ovanligt att de har dömts, väntar dom för olika saker. Ofta är det övergrepp på yngre syskon, som vi ser. Ja, nu är jag bara plåta på här.
Ja, inga problem.
Lite bakgrunden kanske. Jag har också varit chef för ett antal psykologer som har jobbat här i Region Uppland där jag sitter. Nu jobbar jag mer centralt. Men länge så var jag här i Region Uppland, och då hade jag ett antal psykologer då som vi har på enheterna här i Uppland. Så är det lite speciellt, det är obligatorisk terapi för alla som placeras på de enheterna, och det är ju de här gårdarna som vi pratade om, och sen har vi de här sexuellt utagerande. Men sen har vi också en ny enhet nu som heter Torpvillan, där vi jobbar med gängkriminella, och där den enheten handleder jag också just nu.
Just det. Och du nämnde lite grann om det du gjort, några projekt du arbetade med på kriminalvården, som var att förebygga eller förhindra kriminalitet och aggressivitet. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, alltså det var ju, ja, det är ju inte ett projekt, utan det är, man har i kriminalvården, så är det ju så, jag vet inte om du känner till det, men man har som en forskarpanel då med ett antal oberoende forskare då, professorer som är specialister på olika områden, och så går de igenom forskningsbakgrunden på de här manualerna som då ska liksom spridas ut i verket, och så tittar man på ja, det främsta utfallsmåttet är återfall i brott. Så är det så att de här, ja, men är det så att de inte funkar med det utfallsmåttet, så tar man bort dem. Så det är väldigt mycket fokus på, ja, what works. Liksom. Mm. Var det ett program som heter ART, Aggression and Replacement Training, som de tog bort sen. Det är egentligen ett program som är riktat till unga, och alltså barn och unga, och kanske inte till vuxna. Det kan vara en av anledningarna till att man inte såg effekt. Men sen var det också ett individuellt program. Alltså ART är ju egentligen ett gruppprogram som används, det lite felaktigt individuellt. Men sen så också ett program som heter One-to-One då, som ett kriminalitetsprogram där man särskilt specifikt fokuserar på just kriminalitet. Mm. Alltså ett missbruksprogram som heter PRISM, Program for Reducing Individual Substance Misuse. Men även, det var också mot spelmissbruk. Så det jobbade jag med. Klienter dömda, oftast skyddstillsyn med föreskrift att delta i de här programmen. Mm. Och det kan jag nämna också. Jag har ju tagit fram en ny manual för Humana som heter B12. Som en manual som ser ungefär, ja, den påminner mycket om de manualerna som man hade i kriminalvården. Och vi har också anställt en doktorand. Han är industridoktorand, så han är 50% PTP-psykolog och sen 50% forskare. Och hans forskningsområde är antisociala ungdomar. Esra heter han. Och vi har också hjälpts åt att göra andra upplagan av den här manualen. Och den ska han också titta på. Vad får vi för effekt? Och han ska arbeta med det man kallar för single case studier. Verkligen djupdyka i den manualen för att se om det får effekt. Och han jobbar också praktiskt med den på Torpvillan.
Just det. Och det här B12-programmet, kan du berätta, vad är det för någonting?
Mm. Det är alltså i sin struktur, det är ett en-till-en-program. Det här är ju en målgrupp som man avråder från att ha dem i grupp för mycket. Det är en forskning som vi behöver ta till oss av, särskilt på HVB och SIS-institutioner. Alltså de påverkar många negativt, så att man behöver ha väldigt mycket liksom närvaro av personal, bygga starka allianser, och jobbar man strukturerat med interventioner, så ska det helst vara en till en då, enligt Socialstyrelsens rekommendationer också. Men det är alltså i sin utformning, om vi tar det från början, alltså i divisionen i Humana så efterfrågar man ett lättillgängligt program som vi kunde sprida, eftersom vi fick mer och mer sådana här förfrågningar, och vi var tvungna att förbereda oss på det här. Och då tog jag det uppdraget utifrån min bakgrund och mitt intresse för just den typen av forskning. Så det började med att jag kollade lite grann på vad är det som fungerar med den här målgruppen. Och det blev ganska tydligt snabbt att det är ju ett enskilt program, och sen så är det då KBT-interventioner, alltså interventioner som bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi. Så till sin utformning så är den väldigt lik en KBT-terapi, alltså med en kartläggningsdel, en interventionsdel och sen en vidmakthållande del. Och i programmet så är det också inbyggt ett testbatteri som fokuserar framförallt på antisociala värderingar, attityder eller kognitiva förvrängningar. Alltså man har ett tankemönster som vidmakthåller kriminaliteten och ofta våldet, som just är ett signum för gängkriminal. Och interventionerna är ju liksom tagna från, alla är ju liksom forskningsbaserade, så de har ju funnits med i behandlingsprotokoll, och det är alltid svårt att veta med de här insatserna vad är det som är verksamma komponenter som man liksom plockar och så ser man och testar. Och så i den här typen av undersökning som vi ska göra med single case studier så kommer man också djupdyka då i ett antal personer som går igenom programmet för att se okej, vad ser vi störst effekt. Mm. Vad är det som händer när man går igenom vissa typer av interventioner, för att kunna liksom skruva upp dem och sen ta bort det som man märker inte har så mycket effekt. Det vi vet är att just kognitiva interventioner med ungdomar, alltså med fokus på just tankemönster, verkar ha större effekt än beteendeinterventioner. Men beteendeinterventioner måste också finnas förstås, alltså färdighetsträningar, alltså, beroende på. Så programmet är, det är 12 sessioner. Nu håller jag på med tredje upplagan, så det kommer förmodligen att bli att vi plockar ut alla, alltså de här testerna, screeningformulären och det som ett förmöte. Och sen är det mycket möjligt att vi lyfter ut booster-sessionen också, för det, tanken är att man ska träffas för att prata om vidmakthållande planen också. När man har fått praktisera det man har lärt sig. Alltså det är vissa saker som man tänker så här, ja, men det här behöver nog finnas med i ett sånt här interventionspaket för att det ska få effekt, som hemuppgifter till exempel, att man får träna på saker mellan gångerna. Och sen också det här med vidmakthållande plan, att man på ett väldigt strukturerat sätt bygger upp någon slags lista över interventioner som jag behöver fortsätta att jobba med när programmet är avslut.
Ja, det där var ju ett jätteintressant samtal, och man får sig en liten tankeställare, tycker jag. Mm. Eller hur, Rebecka?
Mm. Ja, men det får man. Sen var det ju en bit där som inte kom med, som vi behöver recappa lite, som tyvärr inte blev så bra ljud. Så
precis.
Att, vad säger han då, Rut?
Ja, men det är ju framförallt det här som jag tyckte var intressant, om de här olika behandlingsmodellerna som man först pratar om, och hur det hänger ihop med. För det man försöker göra är att motverka sexuellt utåtagerande beteende, motverka aggressivitet, och de här behandlingsprogrammen. Det är ju framförallt motiverande samtal som man använder sig av.
Mm.
Och där är det ju jätteviktigt, tycker jag, det här som man berättar om, att ta till sig den här forskningen som säger att man kan inte göra det här i grupp. Det blir ingen bra effekt.
Mm. Man vill följa upp dem en och en och också kunna mäta resultaten. Och det tror jag är superviktigt.
Ja, men verkligen. Mm. Och jag tänker också att då krävs det ju mycket mer resurser. Man måste ju ha mer resurser om man ska jobba en och en, så att säga.
Exakt. Men, och det är det som kanske saknas ibland.
Mm. Det är ju tyvärr det. Men det är ju viktigt att man tillämpar det både på HVB-hem och SIS-hem för att just förebygga kriminalitet och också se att man får faktiskt den vård som man har rätt till att få.
Sen nämner han ju det här med att på SIS-hem och HVB-hem så finns den här möjligheten att låsa in och hålla fast en person till exempel, medan Humana inte har de möjligheterna, att man därför måste jobba. Det blir naturligt att de jobbar med tydligare fokus på andra, mer behandlande delar som samtal och att utveckla färdigheter. Det har uppmärksammats som en röd tråd, menar han, på HVB-hem och SIS-hem, att de vill bli sedda, de vill bli älskade, och om man ska utmana en persons sätt att tänka så behöver det finnas respekt och förtroende för dem som finns nära, och därför är det viktigt att bygga relationer.
Det tyckte jag var jättebra och viktigt, för jag tänker att man får ju se att det finns en människa bakom, och den människans beteende kan ju förändras, så man måste aldrig sluta tro på människan.
Och därför också kanske viktigt med den här en och en behandlingen och att verkligen de får bli sedda, så att säga.
Och jag tycker det är bra, han har ju en bakgrund i kriminalvården, det var ju så intressant, tycker jag. Vi delade ut vårt människorättspris 2023 till Kumla-chefen. Och han berättar ju också just mycket om det här, hur viktigt det är att se människan. Och jag tänker också att hur viktigt det är att man får till just det här arbetet med värderingar, och det börjar ju inifrån. Det är väl kanske det absolut viktigaste, och att då behöver man jobba och faktiskt mäta och se resultaten genom ta till sig forskningsresultat som visar att det funkar bäst en och en och inte i grupp.
Och han säger ju det här också, att Humana arbetar aktivt med värderingar, både i personalgruppen och i behandlingsgrupper. Och de vill utveckla det moraliska tänkandet och öka ungdomars färdigheter i att ha empati för andra och se att man inte behöver ha ett polariserat tänkande som det ofta är i kriminella kretsar.
Precis.
Det här tror jag är superviktigt.
Ja, men verkligen.
Att utveckla det moraliska tänket och
empatin
hos unga människor i kriminalitet.
För empati och ansvar hänger ju ihop. Man tar ju så att säga ansvar för sina handlingar på på ett helt annat sätt gentemot sin medmänniska, när man ser det som en medmänniska, och också att man är ansvarig för hur ens egna handlingar påverkar en annan.
Mm.
Ja, det var ju lite kontrovers kring det här med humana. Om vi bara ska prata rent juridiskt, de förlorade väl sitt tillstånd. Och det var ju en juridisk process kring det där, men de fick ju tillbaka sina tillstånd.
Ja, jag har inte följt det där så noga, men det kan vara ut så.
Så det, det var väl... ja, nej, men det var ett jätteintressant samtal att lyssna på. Så ja, får vi se vad vi sparar till nästa avsnitt då, i den här serien om att motverka våld. Men tack för idag. Tack för att ni lyssnade.